Välkommen till P3s amatördomstol. En alternativ domstol för dig som tycker det är segt med detaljer. Hej domstol, godtycklig rättvisa. I P3.
Programmet som gör sina lyssnare nöjda.
Så känner du dig nöjd i detta nu så vet att du lyssnar på Hej domstol.
Känner du dig nöjd, Ola?
Jag är mer än nöjd, Kalle. Mer än nöjd. Känner du dig nöjd?
Bättre upp. Jag är jättenöjd. Jag ska fråga Jesper som står här borta. Känner du dig nöjd?
Mycket nöjd.
Jesper, härligt, gör tummen upp. Ska vi läsa mejl?
Ja, vi nöjer oss med det.
Hej domstol. Åtala Swedbank för att deras nya logga är så ful. Det ser ut som om de säljer solresor eller mandarinlikör. Vanliga, vänliga hälsningar, Valle på Hej domstol.
Välkommen till Swedbank, Jördis Erlandsson.
Du, jag tänkte dra till Kanarieholmarna i vinter. Kan jag beställa en resa över telefon? Eller måste jag komma in i er butik?
Ja, i vår butik. Ja, då undrar jag, har du ringt rätt telefonnummer nu? För du har ju kommit till banken.
Okej, men är ni som har den där svarta skylten med orange text?
Ja, Swedbank.
Med en stor sol på?
Nej.
Okej, så jag kan inte köpa en resa till Teneriffa av dig?
Nej.
Till Gran Canaria?
Nej.
Okej, ingen av Kanarieöarna?
Vi säljer inga resor.
Okej, då ber jag om ursäkt.
Ja, visst.
Hasta la vista.
Hej då.
Välkommen till Swedbank. Den här tiden, så.
Hej, då jag undrar om ni tillverkar något annat än bara sån här solskyddskräm.
Ja, nu tror jag du har ringt fel.
Ja, men jag har sett såna här skyltar som ni har utanför era affärer.
Ja, du har ringt helt fel. Så att,
men ni säljer solskyddsfaktor?
Nej, vi säljer inga solskyddsfaktor.
Okej. Du, en helt annan fråga då. Jag ska åka till Malta nu en vecka. Vad tror du man behöver för solskyddsfaktor då?
Välkommen till Swedbank, till Margareta Gran.
Säljer ni apelsinchoklad?
Nej, det gör vi inte.
Men ni har ju en apelsin som är i ett choklad liksom i loggan.
Ja, det är ju inte riktigt en apelsin vi har i loggan. Det kanske påminner om färgen och choklad, men den är orange och svart vår färg.
Vad gör ni då?
Alltså det är ju för det är detta föreningssparbanken.
Ah, som nu har gått över till att sälja apelsinchoklad?
Det gör vi fortfarande inte, utan nej, vi är en bank.
Välkommen till Swedbank.
Hej, jag skulle beställa månadssparande i någon fond.
Okej. Ska vi se, har du...
Nej, jag bara skojar. Okay. Jag vill beställa tid på ett solarium.
Okej, ja, men då har du hamnat fel rätt.
Vad är det någonstans då?
Det är Swedbank.
Ja, men om ni öppnar solarium också så har ni loggan färdig.
Ja, det är sant.
Ha en bra dag.
Detsamma.
Hej då.
Hej, domstol!
Hejsan, domstolen. Åtala tårna, för de har ju inga namn, skriver Matilda. I Lindesberg. Hon kan inte heta Matilda Lindesberg.
Nej, precis. Det är en klassiker, det här med tårs namn. Jesper Röndahl, du har tittat lite närmare på detta.
Ja, just det, det har jag gjort.
Ja, har det gått bra?
Ja, det gick väldigt bra i början. Jag hade en massa olika förslag på olika kvartetter då, som kunde bli de olika tånamnen.
Förlåt, kvartetter är fyra och du har fem
tår på. Men sen så påpekade någon att alla andra än jag har ju fem tår på varje fot, så då fick jag ju börja om.
Men om du hade fyra av varje, kunde du inte bara lägga
jag
till en?
Jag vet vad jag ska
en.
Säga. Det är för sent. Det är för sent att göra det, Ola. Hur som helst. Den enklaste lösningen, det är ju såklart att översätta fingernamnen.
Lilltå, ringtå, pektå, långtå.
Och så vidare. Men det är ju tradigt, va? Så varför inte döpa dem efter saker som är lätta att komma ihåg? Som typ ekonomiska termer. Så att då blir det, från stortån och utåt, bruttonationalprodukten, nyemission, gäldenär, god redovisningssed och så är lilltån BNP.
BNP och bruttonationalprodukt är ju samma sak.
Nej, BNP är ju en förkortning av bruttonationalprodukten och vad är lilltån? Också en förkortning av stortån.
Inte riktigt sant. Men du
testar inte mitt förslag med ministrarna då?
Ja, jag breddade lite va? Så att det blev folk som var engagerade i politik i allmänhet va? Från stortån då utåt, Leni Riefenstahl, Anna Lind, Walburga Habsburg Douglas, Uday och Kusay.
Uday och Kusay, Saddams söner alltså.
Ja, just det. Men sen kom jag på att Walburga helt själv har ju så många namn att det räcker till tårna på båda fötterna.
Ah, ja, okay.
Så från vänster lilltå då till höger lilltå. Valburga, Maria, Helene, Elisabeth, Franciska, Habsburg, Douglas, född från Habsburg-Lothringen, prinsessa av Österrike och ärkehertigin av Ungern.
Ja, men har du kommit fram till något slutgiltigt förslag då?
Nej. Men här är ett förslag till, för jag tänkte säga, nu när vi har chansen, varför inte hedra kändisar avlidna mellan 2002 och 2004 och döpa tårna efter dem, va? Mm. Så då har vi från Stortån, Bengt Öste, drottningmodern, Birgit Nilsson, Fats Domino Fats och 60 Minutes, Ed Bradley.
Ed Bradley, det var inte han förra veckan.
Jo, men vem hade tippat att han inte skulle dö för nu?
Tack för det här, Jesper. Jag gör ja? Så att jag tar ditt förslag
ja?
Här och så lägger jag det i den här dokument för vararen som vi har.
Så. Ja, vad fint.
Hej då, Jesper.
Hej, hej.
Hej, domstol. I program 3.
Jag måste säga, jag känner mig väldigt nöjd med den låten.
Ja, samma här. Jag var nöjd redan efter 20 sekunder.
Åtala Hampus Blomqvist, skriver Emma från Gävle.
Det var ingen fortsättning där.
Nej.
Det står inte varför han ska åtalas.
Nej, så vi lägger väl ner det.
Nej. Jag vet inte alls. Så lätt går det inte. Snälla Ola, man kan inte lägga ner fallet bara för att det inte finns något brott.
Ja, det kan man väl göra. Det
tänk om man hade tänkt så i Nürnberg-rättegången.
Fast det fanns väl brott i Nürnberg.
Wow. Wulleklang. Gangnef.
Vad gör du, Kalle?
Jag försöker ljuda fram brottet här. Langeform. Reform. Reformism. Reformera. Fränke. Henke. Penke. Länke. Klänkarm. Klänarm. Klänarm, då har vi något. Vi är på spåren.
Säg till när du är klar, Kalle, så kör vi en låt så länge.
Du lyssnar till den podifierade versionen av Hej domstol.
Hej domstol. Jag vill åtala alla subtitel- eller subtitle-skrivare som skriver ut skämtet innan det har sagts. Det sabbar hela poängen och blir aldrig roligt. Dock kanske det är lite roligt för de som inte kan ett ord engelska, men för oss andras skull borde ni vara hårdare än rättvisa i detta fall, skriver Anders i Uddevalla.
Bra sagt, Anders. Vi är nöjda.
Vi är nöjda med det.
Och vi finner subtitle-skrivarna som skriver ut skämten för tidigt, för skyldiga. Och dömer dem till.
Bära sköten med etika.
Sen finner vi alla andra subtitle-skrivare också skyldiga när vi ändå är igång. Och dömer dem till.
Bära öronen med etika.
Sen får man väl ändå säga i rättvisans namn nu att det fortfarande är bättre med den här texten än den där varianten som då en lång rad andra länder har, alltså dubbningen.
Du vill inte gärna visualisera dina föräldrar när de har sex. Ni vet vad jag menar, det är en väldigt obekväm sak. Du vet i din hjärna att de måste ha haft sex en gång för att ha dig. Sex är kul, men du vill inte tänka att hela ditt liv började för att någon hade lite för mycket vin till middagen.
Kan du gå nu, George? Jag är väldigt hungrig. Jag är svag.
Och med ett litet slag, mamma. Vad är skillnaden?
Jag förstår inte varför du inte kan göra det här för mig.
Jag kom just, mamma. Jag vill spendera lite tid med dig.
Men om du inte väntar så släpper de inte in dig igen.
10 minuter. Här. Ta lite tic-tacs. Det är över. Du är ute. Åh, min Gud. Drottningen är död. Jag trodde att du skulle krusa åtminstone till våren. Vad hände? Det var John. Ah, John.
Och vi är ungefär 32 minuter inne i programmet. Känner du dig nöjd med programmet hittills, Ola?
Ja, jag är ganska nöjd. Bert i Uppsala skrev hit att han var nöjd med vårt program. Och ja, Bert, är du nöjd med detta program så hör av dig igen.
Ja,
det var kul att veta.
Så får vi se vilket utslag det ger på nöjdometern. Hej domstol. Jag vill åtala alla som är politiskt korrekta. Jag är så himla trött på att bli tillrättavisad hela tiden bara för att man använder ord som inte är politiskt korrekta. Någonting som har med en myrstack att göra vore ett lämpligt straff för dem, skriver Johan.
Okej, Johan.
Begravning i en myrstack.
McDonalds Arvika, Johan.
Ja, hejsan. Har kommit till McDonalds.
Jajamän.
Du, det är så att jag undrar om du skulle kunna göra mig en tjänst.
Yes.
För det är så att jag har stämt träff med en kompis på McDonalds. Jag skulle egentligen ha kommit dit 12:15. Men jag har blivit försenad.
Okej.
Och så undrar jag om du ser honom, om du kan hälsa honom bara att jag kommer lite senare.
Om det är någon som står och ser lite...
Han är arab.
Vad sa du?
Han är arab.
Ja.
Terrorist. Du vet, ser ut som en sån Al-Qaida-tomte.
Ja.
Du vet, en sandneger.
Okej.
Hälsa vem då?
Han är rätt så lätt att känna igen. Han är kines.
Okej.
Han är alltså en Kina-puff.
Ja.
Du vet, Xing Chong.
Ja.
Så om du ser honom, om du ser någon som ser ut som Mao Zedong inne på restaurangen, kan du hälsa honom att jag blir lite sen?
Ja.
Så om du ser honom där inne, skulle du kunna säga att jag kommer vara försenad?
Vem är det då?
Han är neger.
Okej.
Han är en svarting alltså. Kan du säga det till honom? Han ser ut som ett lakritstroll.
Det är inte så att du kan ringa han som bil istället.
Men han är lätt att känna igen alltså. Han ser ut som en chokladtomte.
Jag tror inte att jag kan göra det, tyvärr.
Hon är polack.
Ja.
Så hon ser ut som en tjackhora.
Okej.
Okay. Hon ser ut ungefär som en postorderbrud. Du förstår.
Ja.
Gör du det?
Mm.
Var snällt.
Hej.
Tack, hej.
Hej domstolen, jag vill åtala TV4 för att de sänder så dålig TV. 3:an och 5:an kan jag förstå, men 4:an försöker ju ändå lansera sig som ett seriösare alternativ. Undantaget är dock Lost, som ju är bra, skriver Sofie.
Tack för det, Sofie, men jag föreslår att vi friar TV4 i det här fallet.
Åtalet ogillades, således.
Anledningen till detta är att vi är så frikostiga, det är för att det är en smakfråga.
Det är en smakfråga, ja.
Vad en del tycker är skit, tycker en del andra är underbar, nöjsam underhållning.
Och så är det ju även här på radion och radions program. Alltså hur en del program är i andra kanaler kanske vi tycker är så. Medan en del andra kanske tycker de programmen är fantastiska. Ja.
Vår grannkanal P1. Där ger ju radioteatern ständigt nya föreställningar. Och följande ljud är uppsnappad från en helt autentisk sådan som gick i Sveriges Radio P1 förra veckan.
Det är ett hopklipp ni får höra här. Pjäsen är ju egentligen 40 minuter lång, va? Men den är helt autentisk, måste jag säga. Den enda större ändringen är ett sångparti eller skalövningsparti, kanske jag ska säga, som vi har fått korta ner kraftigt.
Radioteatern ger Besöket. En pjäs av Ludvig Josefsson.
Ja, om du fick förtur till kostnadsfri behandling så vore det konstigt om inte jag fick det nu.
Men fan, det var dumt sagt. Förlåt, det var dumt.
Jag skulle vilja att du hade som en känguruficka på magen där jag kunde krypa ihop. Var det inte vårt kärleksbarn?
Jo, jag skulle inte använda det ordet.
Men, ja, men kan du vara så snäll och gå ut härifrån?
Vi har kontaktat en vän som är doktorand i processrätt.
Ja, Jonas!
Ja, men, jag blir ständigt vägd mot honom och alltid befunnen för lätt.
Ja, han har färgat håret.
Vadå?
Ja, han har färgat...
Det här är Åsa, min fru. Hon har just fött fram vårt barn. Det dog i magen i 7:e månaden.
Gud, vad fint du
gör. Nej, jag gör inte.
Blir det för bråkigt nu så vill jag hellre vara i fred.
Du har behandlat Jonas som en liten knähund.
För att...
Rör mig inte!
Otäcka människa.
Ni har hört Besöket, en pjäs av Ludvig Josefsson. I rollerna Åsa, Jessica Lidberg, Dan, Johan Lindell, Jonas, Martin Rosengarten med sångpartier av Johan Pejler, Olivia, Franziska Lövgren, barnmorskan Susanne Barklund. För ljud svarade Lena Samuelsson. Musik och regi Ludvig Josefsson.
Du, Kalle, han tog ganska god tid på sig att berätta vilka som var med i den här pjäsen, va?
Precis, han var inte rädd för att låta varje namn liksom sjunka in och ta fäste hos lyssnarna. Mm.
Fast egentligen är ju det här bara ett bevis på hur bra världen är. Alltså tänk om alla hade tyckt om exakt samma saker. Vad tråkigt allt hade varit, va? Mm. Va? Det är oerhört bra att vi människor är så olika så att det faktiskt kan skrivas såna här pjäser. Mm. Ja, riktigt så olika kanske vi inte behöver vara.
Och nu följer ett samtal mellan Marie Wennersten och Ludvig Josefsson, pjäsens författare och regissör.
Ja, du Ludvig Josefsson, du har skrivit manus och regisserat den här pjäsen Besöket som vi just har hört. Det jag undrar spontant är faktiskt, var kommer den här pjäsen ifrån?
Jag kan börja med att säga vad den inte är. Jag skulle inte använda radioteaterscenen för att förmedla privata meddelanden till allmänheten. Mm. Utan det är ju en fantasi först som sist. Men jag kan säga att just det här, det var en dröm som jag hade en gång.
Hej, domstol presenterar en sann historia som verkligen är sann
på riktigt.
Det är faktiskt sant.
På riktigt.
Och dessutom högaktuell. Igår, lördagen den 18 november, befann jag mig i Malmö bokhandel, en affär som ligger på gågatan i Malmö, tillsammans med Johanna, min flickvän, och Leo, min son.
Ah, där kom det. Jag tänkte först, vad ska Kalle i en bokhandel göra? Men det är klart, det finns ju andra som läser bättre än du i den familjen då. Johanna som du nämner nu. Mm. Ja, och Leo också för den delen.
Ja, kan man ju fortsätta.
Ja, men ja, gud, självklart. Låt inte mig säga. Kör vidare med historien. Men
när vi plockade fram böckerna som vi ville ha så gick vi som brukligt är då till kassan och ställde oss i kön. Och då händer det.
Vad? Berätta.
Vi får syn på migrationsminister Tobias Billström.
Det kan ju inte bli hetare, va?
Ja, men... Det kan du ju säga, men han är från Malmö så det är ju inte så konstigt egentligen.
Nej.
Men man blir ju ändå, man blir ju paff.
Man blir paff, ja, det är klart man blir paff.
Man blir paff i ordet.
Men vad gjorde du då?
Ja, det första som hände det var ju att Johanna sa lite för högt så att Tobias antagligen hörde. Vem är nu det? Vem är nu det, Kalle? Vem är det?
Ja, just det, känner igen.
Ja, precis. Och det andra som hände det var att vi manövrerade upp så att vi liksom kom bakom honom i kön. Ja, vi ställde oss precis bakom. Och nu kommer det viktiga.
Okej. Okay.
Jag kunde inte undvika att märka att Tobias tog upp en anteckningsbok, en sån här verkstugspärm och skrev med en bläckpenna i denna. Och jag lyckades genom att stöta undan ditt barn komma så pass nära att jag kunde se vad Tobias skrev.
Vad stod det, Kalle? Vad stod det i migrationsminister Thomas Billströms almanacka?
Tobias. I Tobias Billströms almanacka, det enda jag kunde uppfatta... var ICA.
ICA?
Ja, ICA. Det stod bara ICA. Migrationsminister Tobias Billström hade skrivit ICA i sin anteckningsbok.
Ja. Och nu kan man ju bara börja spekulera då i vad han kan ha menat med det här, va?
Ja, och här finns ju lite olika teorier. Så personligen så tror jag att Tobias menar CIA. Alltså att han skulle på möte med dem angående någonting skitmystiskt och hemligt. Men... att han kodat om texten till ICA för att inte arabiska terrorister ska komma honom på spåren.
Ja, men det kan ju också vara så att han skulle skriva AIK. Men att han då är dyslektiker, det kan man ju vara. Och så blev det då ICA istället.
Ja, precis. Eller så skrev han AIK. Och så var det jag som läste som var dyslektiker.
Ja. Han kan ju också ha skrivit ICA och menat ICA Nord. Alltså glöm inte ringa ICA ikväll och beställa mimartisten och sånt där. Liksom.
Fast det låter ju helt knäppt. Alltså, det är väl bättre att boka henne på en arbetsdag i så fall när man har tillgång till jobbtelefoner.
Du, Kalle, jag tror nog att det är okej att ringa ICA även på en lördag. Även om man ringer före typ 8 på kvällen. Det är nog okej för henne.
Ja, du kan ha rätt. Men jag tycker ändå det låter väldigt, väldigt märkligt att beställa en mimare på en lördag.
Men sen kan han ju mena att han ska gå till affären ICA också såklart.
Ja, det kan han såklart mena. Och det är ju den meningen som för oss över till dagens stora lyssnarundersökning. Vad tror ni som lyssnar att migrationsminister Tobias Billström handlade igår på ICA? Maila p3domstol@sr.se.
Eller smsa då 72250. Skriv P3 medanslag och hela inköpslistan. Och om en stund ska ni få höra vad vi tror.
Ja, och det bästa är såklart om Tobias själv... Ja. Hade haft vänligheten att höra av sig. Eller ICA-biträdet som tog betalt av honom. Så ja, så får vi där och världen en gång för alla.
Poddradio, P3, Pay Domstol.
ska vi säga, Linnea skriver till oss. Han ser ut som en riktig äta gröt människa, så jag tippar på att han köpte havregryn med extra mycket fibrer. Och ja, vad ska man säga om det? Det tror jag också.
Det tror du också?
Ja, jag tror exakt samma.
Du fyllde med idéer. Själv tror jag han handlade 2 liter mellanmjölk, 1 paket Becell, den här som man sänker kolesterolvärdet med, lite körvel och den här Sista Samurajen på köp-DVD.
Tom Cruise-filmen nu.
Precis, när han är samurai.
Det är möjligt. Mm.
Filip har skrivit, hej, jag tror han handlade sina AAA-batterier till sin MP3. En min hästtidning till sin dotter eller son, om man har en sådan. I alla fall skulle han säga det om man frågade honom. Och till sist så handlade han passionsfrukt till en fruktsallad han skulle äta senare på kvällen. Tack och hej.
Det är ju högst troligt. Jag har en egen teori här. Jag tror att Tobias lever ett väldigt stressigt liv. Han är ju trots allt minister.
Ja, men, visst.
Med många viktiga uppdrag och sånt. Så jag tror inte han gick till ICA för att handla, utan att han kanske bara behövde göra ett kontantuttag.
Ah, ja,
som man ju kan göra på ICA. Fast han får ju köpa något tuggummi eller någon tändsticksask eller någonting.
Ja,
och sen är ju maxgränsen 300 kronor bara. Så att, ja.
Ja, ja. Teorin är ju bra. Fast varför kan han inte bara gå till en bankomat då?
Just det. Han kanske inte fick plats att skriva bankomat i kalendern.
Har du som lyssnare en teori vad Tobias handlade på ICA, maila den till oss. Om vi får in en riktigt bra teori kanske vi till och med vidarebefordrar den till Tobias. Ja, man önskar med den till.
Hej domstol, felsöker förra veckans Hej domstol.
Och i förra veckan läste vi ur den otroligt proggiga barnboken Barba pappa skola. Där vi fick följa hur familjen Barba byggde en alternativ skola där barnen själva får odla blommor och spela instrument. En helt autentisk bok alltså.
Och det har kommit ett par mejl angående Barba pappa. Charlotta Stjärnfeldt skriver: häromdagen lyssnade jag på ert inslag om Barba pappa och fick återuppleva Börje Ahlstedts lite småfalska avslutning på Barba-visan.
Barba skön och Barba fin och Barba lalla.
I samband med detta kom jag att tänka på att Barbamamma alltid hade något slags blomsterdiadem uppe på huvudet. Men runt vad? För inte har väl hon hår? När jag var liten brukade jag tänka på den där knölen som fanns inne i diademet som lite överbliven hud och fett. Och egentligen är det ganska ofräscht.
Ja, och faktum här, Charlotta, det är ju att alla kvinnliga barbor har en sån där knopp på huvudet. Mm. Alltså även döttrarna, Barba fin, Barba lala och Barba bok. Ja. Så det mesta tyder faktiskt på att den där fettknölen är som de har uppe på huvudet, är barbornas snippor.
Ja, ja, framskärten.
Ja, precis. Ja. Som de bryt med en liten blomsterkrans då, enligt någon gammal hednisk barbarit, kan man tänka.
Ja, hur det sen går till rent praktiskt då att göra nya barbor vet vi inte. Men eftersom de kan förvandla sig till vad som helst, då lär det väl inte bli några problem om du fattar.
Där sätter bara
menar
fantasin gränser. Vi har också fått ett mejl från vad vi antar en signatur, Barbari Fleisch i Göteborg, som vi antar inte är en signatur.
Barbari skriver: på tal om barbapappa har jag länge funderat på varför man inte anställer barbapappa, till exempel när man bygger hus eller bilar. Han skulle kunna göra sig till en form som man sedan fyller med betong eller järn eller plast eller vad man vill. Ungefär som tennsoldater. Dessutom kan man enkelt ändra formen och göra varje föremål unikt genom att kittla barban lite under armen så den skrattar till under gjutningen. Jag förstår inte varför ingen har bett barbafamiljen om det här tidigare.
Ja, och svaret på det, Barbari, och nu vill jag att du kommer riktigt, riktigt nära radioapparaten och lyssnar riktigt noga. Tryck örat mot högtalaren. Så, är du här nu? Kom. Svaret på din fråga det är: Barbapappa finns inte på riktigt, din jävla idiot!
Du lyssnar på Hej Domstols poddradio.
Och det är dags för en helt ny programpunkt i Hej Domstol, som vi för enkelhetens skull och i brist på fantasi har valt att kalla Hej sekt.
Och det är sekt som i udda religiös församling, det är inte som i tyskt vin.
Och låt oss börja den här kartläggningen i vårt eget Sverige, långt upp i Sverige. Så jävla långt upp i Sverige att för de flesta av oss har vi svårt att förstå att det går att komma så långt norrut utan att stöta på någon slags stopp. Vi tar oss till Tornedalen, norr om Pajala, i Norrbotten, i norra Norrland, i gränsmarkerna till Finland.
Där bildades på 30-talet en svensk sekt som i många år bar medaljen för den superknäppigaste av alla knäppjöka religiösa knäppigheter. Först med Helge Fossmo och Kristi Brud fick den så kallade Korpela-sekten en riktig knäpphetskonkurrent. Vad var då grejen med Korpela-rörelsen? Vi befinner oss alltså i ett landskap som 9 månader om året är täckt med meterhög snö och där man kan ha en dagsfärd mellan hemmet och latrinen.
Och i dessa trakter har den så kallade levstadianismen, en mycket sträng religiös kristen riktning, länge haft starkt fäste. Det funkar ju så i de här trakterna att antingen är man extremt religiös och bannlyser dans, sprit och kortspel, eller är man stalinist. Det finns inte plats för någon gråskala i sån miljö.
Toivo Korpela, som lite orättvist fått ge namn åt en sekt som han strax lämnade, kom dit som predikant från Finland. Han samlade strax ett följe människor, där bland många unga, som levde i en sån här kulturellt armod, att de tyckte att en finsk predikant var det hippaste tänkbara.
Och till deras sällskapet ansluter sig en samling tokar, alltså verkligen kliniskt vansinniga, med diagnos utställd av läkare. Och i just det här sammanhanget betraktas de däremot som profeter. En av dem fick en drömsyn som i korthet gick ut på att man genom datumet då den nya bibelöversättningen antogs kunde räkna ut tidpunkten för domedagen till den 24 juli 1937. Och det är här det börjar bli riktigt prilligt.
De två knasigaste gubbarna i det här gänget, som naturligtvis hade tilltalsnamnen Förste och Andre Profeten, skulle då hämtas upp i skyn. Och ett år senare skulle de komma tillbaka i en silverark och hämta upp 666 människor. Först i Kiruna och sen i diverse byar runt omkring. Och därefter skulle arken ta hela gänget till Palestina.
Lustigt nog kom ingen ark. Och det är samma veva som Korpela-sekten plötsligt helt byter inriktning. Helt och hållet, de vänder upp och ner. Och istället för att gå runt och vänta på den här silverarken så börjar de istället ägna sig åt, i tur och ordning, svärande, pippande, spritande, dansande och kortspelande. Alltså de allra syndigaste sakerna de visste.
Man började alltså med att svära. Och för att få ut djävlarna ur sina kroppar så var man tvungen att svära ofta i flera timmar i sträck. Man träffades i sina pörten och uttalade fruktansvärda förbannelser som följdes av häftig dans, skakningar, skrikande. Man hoppade mycket kråka och skakade i sina kroppar i rytmisk negerstil. Ibland sprang man ut i snön och svor. Svordomar gick då lite motsägelsefullt under namnet Mose Salmer.
Under den här tiden av Korpela-sektens varande så satt den första profeten inspärrad på dårhus. När han kom ut därifrån så hade han kommit till en djup insikt. Han insåg nämligen att han var Kristus. Och det är här det börjar bli riktigt prilligt. Han avskaffar på kuppen sin kollega, den andra profeten. Och i egenskap av Kristus så befriar han alla församlingsmedlemmarna från synd. Detta innebar att de var fria att ligga med vem de ville, när de ville. Det innebar rent av att de var tvungna att ligga med vem de ville, när de ville.
Och det hade då börjat bli riktigt prilligt. Återigen samlades de i sina pörten för att ligga och ligga och ligga med varandra. Den första profeten hade räknat ut att varje gång det står äta i Bibeln, så menar författaren egentligen då knulla.
Ja, han hade räknat ut det enligt en egen teori. Och så hittade han ett bibelcitat där Paulus skriver: det som vi skämmas för i kroppen högaktar Gud allra mest. Och det här citatet gjorde såklart att man började ha kamningsritualer. Under hela år 1938 så samlades man regelbundet hemma hos varandra för att bli kammade runt könsorganen av en syster och en broder inför övriga församlingens ögon. Och ja, det kanske nu det börjar bli riktigt prilligt.
Kamlingarna och det övriga liggandet var ett så lyckat koncept att man strax följde upp det då med penslingsritualer. De gick helt enkelt till så att en församlingsmedlem ställde sig på golvet och drog ner brallorna, varpå han eller hon böjde sig fram med blottat ryggslut. En medlem gick där efter runt och beströk de blottade kroppsdelarna med en brödpensel. En annan medlem hällde därefter en skvätt ljummet vatten ur en kaffekopp i fåran på ryggslutet. Ni vet vilken fåra jag menar. Den så kallade skärtsprickan. En tredje medlem hade sen dragit nitlotten och var den som fick torka av det hela då med en handduk.
Och jag tror det är nu det börjar bli riktigt prilligt. För i ungefär samma veva så börjar församlingen sprita aktivt. Fram till nu hade de flesta varit nykterister, men eftersom de nu var befriade från synd och den store profeten dessutom upptäckte att han tyckte det var gott med sprit, så började man köpa ut allt man kunde från systemet och från apoteket och dessutom sätta stora satser mäsk till hembränt. Och den store profeten har vittnat själv om att han var konstant full mellan 1937 och 1939.
Ja, och sen kom dansen, kortspelandet och allt större inslag av nakendans tills polisen sprängde sekten och förde dem till domstol för sedlighetssårande handlingar. Dels hittade man väl någon passus i lagen som förbjöd pensling av andra människors rövhål. Och dels hade man väl inom sekten ingen åldersgräns, utan även mindreåriga hade då fått ägna sig åt penslande och så kallat ätande.
Och så slutade historien om Korpela-rörelsen. Sveriges kanske knäppigaste sekt genom tiderna. Men om du någon gång har vägarna förbi genom Tornedalen och ser en gubbe få sitt pubeshår kammat inför hundratalet människor, eller en ung pojke som får stjärten avtorkad med en handduk, så är det bara som de firar minnet av farfar och farmor.
Hej domstol presenterar våra riksdagsledamöter.
Ska vi se
vad det blir nu.
Då ska vi se.
Plats 139.
Valburga Maria Helene. Nä, Elisabeth Franziska Habsburg Douglas. Född von Habsburg Lothringen. Va? Prinsessa av Ungern och ärkehertiginna av Österrike.
Det är ta med fan knasigare än Korpela-sekten. Vi får lämna in det här hjulet på service. Alltså det här får ju de gubbarna som springer runt här och hasar i korridorerna som är våra tekniker. Ordna. Det blir ju Valburga nästan varje gång.
Ja, alltså om jag inte sett det själv hade jag inte trott på det. Precis som solstålarna.
Ja, okej. Jag hade egentligen förberett att prata lite om några andra riksdagsledamöter här. Typ Ragnvi Marcelind. Men okej, det får bli Valburga igen. Och ni som trodde att det inte finns något mer att säga om prinsessa Valburga, där bedrog ni er.
Vi har nämligen låtit en kvinna på utbildningsradion spela Valburga i en sketch. Så vi har något att komma med.
Självklart är jag för demokrati, men i min familj har vi inte behövt det. Jag ser det mer som att vi har haft ansvar för Centraleuropa i 700 år. Vi trivs så bra i Sverige. Oh, det här är min lilla son Otto Wenzel. Visst är han fin i sin rustning. Självklart har vi demokrati där jag kommer ifrån. Det gick till så att farfar fick all makt i landet. Sen fick min far den. Sen lilla jag. Själva röstningen har jag aldrig förstått mig på. Vi Habsburgare har ju haft oinskränkt makt i 700 år. Även om vi bestämmer alla lagar och så är vi naturligtvis för att byborna kan komma med önskemål. Vi har haft omröstningar hemma också. Men här i Sverige räknas de ju. Dessutom får ju alla rösta. Det tycker jag är spännande. Folk tror ibland att jag inte har haft någon kontakt med fattiga människor. Det är ju helt fel. Jag kan se dem från mitt tornrum. Hemma utsåg vi ministrar i turnéspel. Ja, om det inte fanns tillräckligt med syskon och farbröder såklart. Om folk säger att brödet är slut, varför äter de inte rent guld? Förr i tiden hade vi fånghålor i källaren. Det är väldigt gammaldags. Nu har vi kistor fulla med pengar. Va? Har vi inga kolonier längre? Var kommer då Dr. Alban ifrån?
Du lyssnar på Hej Domstols poddradio.
Du kan ju fråga, såg du Hasse Aros nya tv-serie om ondska?
Nej. Nej, men jag har sett affischerna som hänger överallt i stan. Det är ju treans stora grej nu. Ni har säkert sett en stor bild på Hasse Aro och så står det bredvid texten ondska. Och jag måste säga att det är modigt av Hasse att outa sig som ond på det viset. Att plocka fram en bild av sig själv där man verkligen, alltså, verkligen tokstirrar in i kameran som om det är första gången man ser en kamera och tror att den ska sluka ens själ. Och sen sätta den bilden bredvid en bild på Anna Linds grav. Och texten ondska. Det kräver mod.
Alltså det måste ha uppstått en viss förvirring på efterlistredaktionen när de fått in sådär 100 000 tips från olika människor som läst sig till att Hasaro är en ond mördare.
Precis, för att inte tala om hur förvånade de uppgiftslämnarna måste ha blivit när de slår på efterlyst och ser att det är mördaren själv som leder programmet.
Som du sa, alltså att göra en sån grej kräver mod av Hasaro.
Alternativt obegränsad dumhet.
Hej domstols poddradio.
Igår hade ju Kalle fick turen att få syn på migrationsminister Tobias Billströms almanack, anteckningsbok just när Tobbe skrev i den. Eller Tobba, Tabs skrev i den.
Det stod Ica, Miami Vice alltså.
Ja, just det. Det stod Ica med stora bokstäver och vi har ju ställt oss frågan, vad skulle han handla?
Och tack alla ni lyssnare som har skickat förslag. Vår tacksamhet känner inga gränser. Jag plockar några förslag ur högen. Johan Eneström skriver: jag är helt övertygad om att han köpte fiskleverolja samt nya mockasiner. Även ministrar kan ju ha behov av att smörja sig med olja och att värma fötterna.
Jag tror han köpte lite bröd, smör och krasse och lite mjöl, för han ska nog baka en sockerkaka och ge den till sin katt, skriver Rickard.
Jakob i Varberg listar: 1. Senap, 2. Toapapper, 3. Lördagsgodis, inom parentes sura nappar, 4. Inlagd gurka och till sist frysta hallon.
Jag tror att Tobias köpte en massa korv, till exempel bratwurst och tysk öl. Han skulle nämligen ha tysk afton med hela familjen, skriver Max.
Så kan det vara. Får jag komma med min teori bara?
Ja, gör det.
För jag tror Tobias är lite anal så här, va?
Nej, just det.
Ställer sina DVD-filmer i bokstavsordning och i olika kolumner om vilka filmbolag som producerat dem. Ja, och dessutom färgkoordinerat och så. Så här, jag tror att han rutar in allt i bokstavsdagar. Och att det går kanske vara exempelvis då V-dagen. Dagen V, då han bara handlar grejer på V. Vetekli, vetebullar, mycket vete då. Vaskrensare, vi i villatidningen, ventilgummin, vov, hundmaten, voicebox, om det nu finns på Ica, det vet jag inte.
Ja, det är en teori lika bra som någon annan.
Ja, tack.
Ja, vi kanske har förbesett den mest självklara anledningen till att han gick dit i Ica. Han kanske skulle råna butiken.
Ja, ja, absolut. Och så, för att inte glömma vilken butikskedja eller vilken dag, så skrev han då Ica i anteckningsboken.
Ja, så kan
ja, i så fall så återstår ju bara för oss att säga:
brott lönar sig inte, migrationsminister Tobias Billström.
Ja, konstigt slut.
Poddradio.
Och så här innan Hej domstol säger jag för idag, så tänkte jag dela med mig av ett recept för alla som liksom jag är stressade småbarnsföräldrar. Gör en kälknöl. Det är enkelt. Du bara tar en viltstek ur frysen och hyster in den på 80 graders ugnsvärme i cirka 15 timmar. Vänd gärna steken efter ungefär halva tiden och tryck in en termometer. Och när steken sen är 70 grader så tar du ut den. Och under tiden så passar du på att blanda till en lag. Och när steken sen är färdig så kastar du bara in den i en plastpåse med lagen i ungefär 5-7 timmars tid.
Kalle, vi sa du någonting om att det här skulle vara enkelt?
Ja. Okej, men gör en tryffelgryta istället då. Förutsätt att du har färsk tryffel hemma. Anäsås blir såklart godast om du gör den själv från grunden. Lutfisk soufflé, det är jätteenkelt. Du lutar en långa, svänger ihop en smet.
Men menar du att man måste skjuta kaninen själv?
Ja, men annars är det ju fusk.
Ah, ja.
Titta i ditt skafferi. Kanske har du lite harissa hemma så du kan göra din egen marockanska apelsinsallad. Kan du inte kosherslakta själv så är det bara att du frågar rabbinen i kvarteret. Ja, och vill man göra det lite mer avancerat så binder man en vettexduk runt ögonen och ta ett parti kanasta med grannarna under tiden. Det är bara att du flår pungen av en levande jak. Ja, och när maten väl är färdig så kan man ju passa på att bygga ett fickur till lillkillen.
Ja, eller kan man bara göra en pulversoppa?
Det kan man göra. Pulversoppa är en jättebra idé. Då bara tar du din bouillabaisse, frystorkar och mal den, och sen så petar du ner den i en aluminiumklädd påse. Och ja, aluminiumklädd så gör du ju enkelt om du har några gamla ölburkar hemma.
Fruktbanta med Hej domstol på sr.se/p3/domstol.
Hej domstol, jag vill åtala vakterna på Björnholmens loge utanför Nässjö för att de har alldeles för tajta och gamla vaktoveraller med för breda bälten i skinn. Varje gång man påpekar detta för dem är det stor risk att man antingen får spendera kvällen i deras fyllecell utan fönster eller stå på utsidan i mörkret och kylan och dricka för mycket och för dålig hembränt, skriver Niklas Rävjagaren Karlsson från Ekelsjö.
Mm. Det här är ju en av de här klassiskt svåra fallen att sätta tänderna i. Mm. Jag vet inte riktigt hur man...
Nej, alltså jag vet inte heller hur man ska gå tillväga här. Nej. Efter alla mina år på den här domstolen. Nej. Tajta byxor, det är ju trist såklart, det vet
jag. Ja, och förbreda skinnbälten är inte heller kul. Men nej, vad gör han? Ja. Alltså,
man undrar ju vad Heavy skulle ha dömt.
Du menar Jonas Stentepp, alltså ja. 50% av duon Jalle och Heavy. Mm. Någon som blev kända i TV4s äventyrsprogram på 90-talet.
Ja.
Bra fråga!
Tack ska du ha!
Det är väl lika bra vi ringer och kollar.
Ja, det gör vi.
Ja?
Ola, vill du ringa upp Heavy så får vi fråga honom direkt.
Har du det på kortnummer?
Vad sällan man ringer Heavy ändå.
För sällan, säger jag.
Ja.
Ja. När pratade du med Heavy senast?
Ja, det var väl ett tag sedan jag pratade med Heavy. Nu tutar det inte riktigt som det ska.
Det är inte det där klassiska.
Är det teknikens blunder?
Det är bra den, teknikens blunder.
Ja. Ja, det här är bra radio.
Det här är bra radio, skulle jag säga. Annars ska vi alltid försöka ringa upp Jalle.
Om du hör det här, håll det till tåls.
Vad ska vi kunna göra? Ja. Ja, nu ringer det faktiskt.
Nu ringer det.
Hoppas.
Vem är det nu vi ringer?
Heavy.
Heavy.
Det är Heavy.
Hoho.
Hallå?
Heavy.
Han kanske spelar in en singel i sin studio.
Ja, så ska det vara. Nu ringer det igen.
Hallå?
Tjenare!
Hej, är det Heavy?
Jajamän.
Oh, vad fint! Vi har lite tekniska problem här, men det är ingenting du hörde kanske.
Detta är från Hej Domstol i P3.
Ja, tjena.
Hur är läget, Heavy?
Jo, det är bara bra.
Ja?
Vad gör du nu för tiden, Heavy?
Ja, det beror på vilken tid på dygnet.
Ja, men en dag som idag?
En dag som idag så är jag på mitt jobb. Och jobbar lite.
Och vad jobbar du med? Är man nyfiken på?
Jag är nöjesjournalist på Dala-Demokraten.
Jaha, känner du Göran Greider då?
Ja.
Ja, ni jobbar ihop, antar jag.
Ja, vi brukar stöta på varandra i korridoren.
Brukar du säga så? Hej Göran, konstig frisyr.
Nej, jag brukar mest säga tjena Göran.
Jaja, jag såg Göran en gång på Liseberg, men jag vågar inte säga något. Jag blev så jävla nervös.
Valle, det var Lisebergskaninen.
Okay. Anyways. Vi har fått ett mejl här, Heavy.
Ja.
Och det är så här, va? Det är någon som vill döma vakterna på någon sån här loge utanför Nässjö för att de har för tajta byxor och att de blir arga när man påpekar det.
Okej.
Okay. Är du med ungefär vad det handlar om?
Ja. Jag har ju faktiskt helt otippat gått en vaktutbildning en gång.
Jaha.
Men det blev ingenting med det, för jag kom på under tiden jag gick att det var ett väldigt tråkigt yrke.
Jag förstår.
Vilken tur, annars hade du varit jävig i den här frågan.
Ja.
Men jag fick i alla fall, vad jag kommer ihåg, så fick jag lära mig att en vakt får aldrig bli arg eller ge sig på någon för att man säger någonting verbalt.
Alltså man säger någonting verbalt. Vad bra. Men vad tycker du om vakter, alltså rent objektivt, även om du nu skulle vara nästan vakt? Vad tycker du om vakter som har för tajta byxor och som blir arga när man påpekar det?
Just den frågan om vakter i för tajta byxor har jag liksom inte gått runt och tänkt på.
Nej, inget man förbereder sig.
Nej.
Men det beror på, om man har en snygg rumpa och snygga ben så kan det vara snyggt.
Ja, jag förstår. Men vad säger du om för breda skinnbälten då?
Ja, men det är väl ganska macho.
Det är macho, okej. Okay. Ja.
Men det känns så här som, jag vet inte, vill du döma vakterna?
Jo, för om de ger sig på bara för att någon säger något så är det ju fel enligt min vaktutbildning då.
Ja.
Så då borde det ju vara fällande dom.
Ja, men då tar vi till oss det. Har du förslag på straff?
Nej.
Det är svårt att
bara fantasin kan sätta gränser.
Ja. Ja, den kan ju det.
Den sätter å andra sidan väldigt tydliga gränser.
Då vill man gärna vara jätterolig när man kommer på något straff nu. Och det kände jag att för tillfället så hade jag inte den fantasin.
Nej.
På rak arm liksom.
Nej. Nej, men då blev det inget straff.
Nej, det blev inget straff. Så om de har snygga rumpor och snygga ben så tycker jag inte att de ska straffas.
Nej.
Nej.
Lex Heavy.
Lex Heavy gör det att fallet läggs ner. Lex vits där.
Ja.
Jag är nöjd.
Ja, men då tackar vi så mycket för detta.
Ja.
Och så får du hälsa Jalle.
Och Göran Greider.
Ja, det ska jag göra.
På Dala-Demokraten. Tack så mycket för att du var med.
Hej, domstol. Jag vill åtala alla äckliga människor som står och sminkar sig med sminktestet. Testsminket i affären, ursäkta mig. Att använda mascara, läppglans och läppstift och annat på andra ställen än handen är ju faktiskt skitäckligt. Är det någon som glömde en telefon här på? Det är inget konstigt. Har man tur får de ju i sig läskiga bakterieinfektioner i ögonen eller munherpes av att andra äckel har använt sminket. Men de borde straffas ändå, skriver Anna från Göteborg.
Och nyckelordet här är väl äcklig. Men
det är det.
Jag måste ändå ifrågasätta annars med det här. Vad är det som säger att handen är så icke-äcklig egentligen?
Fast handen har ju ändå inga slemhinnor och sånt som munnen och näsan.
Jag har faktiskt tagit med mig mitt gamla mikroskop här. Jaha. Faktiskt lite spännande.
Kanske vad trevligt.
Säker gamla Bettan!
Ja, precis. Bra var det. Jag kommer ihåg den, för det går ju varje. Ja, det här är ju kanske inte så bra som radio betraktat och inte som något annat betraktat heller. Men jag tänkte att vi kunde ta en titt på din hand.
På min hand?
Ja.
Ska jag lägga handen på mikroskopet alltså?
Precis, jag ska bara beskriva vad en hand faktiskt tillåter. Eller faktiskt innehåller. Nej, men nej, det verkar vara något gammalt smuts kvar på linsen här. Vänta. Sitter något gegg kvar här på glaset? Jag examinerar avföringen igår. Det måste vara det som det ska... Sitter du fortfarande kvar en slags partiklar här? Okej, jag tar undan den här då, så ska vi titta på handen, va? Det är... Nej, det är fortfarande alldeles
lortigt.
Jesper, jag
tror att bollen är... Jesper, jag hann inte tvätta handen precis innan nu. Nej, visst.
Shh, att... förlåt, men det här är stort. Alltså, jag ser något här i mikroskopet, va? Som kan vara höjdpunkten på min vetenskapliga karriär. Det här är ju någonting som mina kollegor i Fluglarvarnas vänner skulle vara mycket intresserade av. Sådana här exemplar, Valle, ser man ju ytterst sällan bara i sumpmark och våtmark och slaggmark och träskmark.
Okej, nu räcker det. Jag kanske inte har tvättat händerna på ett tag.
Men ta inte bort handen, Valle! Ta inte bort handen!
Vi har inte haft vatten hemma i lägenheten,
okej? Ta ett prov. Låt mig ta ett prov först. Kom, ge mig handen här, så ska jag lägga den där den ska vara. Så, men... Har du bilhandskar på dig? Eller är det en sån där skinnskjorta med utrymme för händerna?
Jag har lite sträv hud, svar ja. Men jag råkar vara överkänslig mot
hudkräm. Ge mig din hand här. Så,
men, jag råkar...
Men, nej, nu säger jag, det rinner något ur din hand.
Ja.
Men är det sån här helig olja, Valle? Är du den reinkarnerade Jesus?
Jag har sagt att det var svårt att komma ifrån och hitta en ordentlig
jag
vask.
Jag pratar med...
Men jag har inte fått tag på en ordentlig vask. Det är svårt nu i Sverige ju.
Valle, sätt inte handen på bordet. Det är så onödigt att behöva bränna upp ett helt mixerbord.
För... Nu glömmer vi det här.
Okej, ska du slå mig så vill jag att du håller en näsduk mellan handen och mig.
För
att...
Det är emot mina principer, men jag går och tvättar handen då. Hej då.
Jag vet inte, det står bensin nere i garaget, Valle. Ja. Att sminka sig på handen hos kosmetisten som mejlet handlar om är alltså inte alls att rekommendera.
Åtalet. Jo, gillades. Således.
Du lyssnar på Hej Domstols poddradio.
Där det stora samtalsämnet den gångna veckan har varit Viktor och Rolf. Så vi kanske inte har pratat så mycket om det, men enligt flera tidningar jag har läst så har folk inte gjort något annat än att prata om Viktor och Rolf de senaste dagarna. Och det leder genast in till nästa fråga. Mm. Jesper, hur mycket Viktor och Rolf är du?
Jag skulle nog själv säga att jag är extremt mycket Viktor och Rolf. Okay. Kanske inte så mycket Viktor, men väldigt, väldigt mycket Rolf. Mm. Om jag skjuter från höften här så är jag kanske 85% Rolf och kanske 30% Viktor.
Naja, så det är sammanlagt 115% Viktor och Rolf.
Någonting dit, vet jag.
Och på vilket sätt yttrar detta sig?
Jo, men A, jag är extremt moderiktigt klädd. Mm. Och B, vet inte riktigt vad Viktor och Rolf står för mer, men jag är nog mycket det.
Just det.
Vid närmare eftertanke är jag nog inte så himla mycket Viktor och Rolf.
Nej.
Jag är desto mer Ernst Rolf.
Ah, den gamle kuplettcharmören.
Ja, precis. Jag har liksom mer hög hatt och käpp och chapp och klack och sjunger bättre och bättre dag för dag.
Det enda är att du har ju inte hög hatt och käpp och chapp och klack och du sjunger inte bättre.
Nej, det är liksom mer symbolisk hög hatt och käpp. Jag är liksom Ernst Rolf i teorin. Jag är inte klädd som honom, jag sjunger inte som honom, jag kan ju inte ens hans låta, men jag vill vara som Ernst Rolf. Mm.
Du är Ernst Rolf på samma sätt som Darren i Michael Jackson då, kan man säga.
När jag tänker efter så är jag inte så mycket Ernst Rolf som jag är Sigmund och Roy.
Jaha, det är de där gamla Las Vegas trollkarlarna som trollar bort fridlysta kattdjur.
Ja,
precis. Ibland blir dödade av fridlysta kattdjur.
Exakt. Jag är nog lite mer som dem, va? Jag är lite mer solariebränd, iförd paljettmantel, sjukligt besatt av fridlysta kattdjur och sjukligt besatt av illusionism, va?
Och återigen, detta gäller främst i teorin.
Främst i teorin. Och när jag tänker efter så är jag nog inte så mycket Sigmund Roy, Sigfrid Roy som jag är gånger Rolf.
Mm. Vikingahövdingen?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Jag har liksom ett skepp med en drake på och så dricker jag mycket mjöd och det...
Oj, nu ringer det här. Valle Westersson mitt i sändning. Nej men hej Peter! Ja, absolut! Ja, förlåt, när det bara blev så vi hade inga idéer. Och började prata om Viktor Rolf istället. Det var roligt namn, Viktor Rolf. Och så gav det ena och det andra. Ja, ja så det hör. Ja, förlåt. Nej, men det var... Förlåt Peter, det var verkligen... Verkligen inte meningen.
Vem var det?
Ja, det var Peter Settman. Han säger att det får vara slut på tramset nu.
Hej, domstols poddradio.
Hej, domstol. Åtala bussar. För det är så jobbigt och trist att åka på dem. Och så måste man sitta med idioter. Skriver Simeon från Härnösand.
Jag vet inte. Jag tycker inte det är så farligt. Jag och Kalle till exempel åker alltid buss tillsammans till jobbet. Och det är alltid väldigt, väldigt trevligt.
Hjulen på bussen snurrar runt, runt, runt. Runt, runt, runt. Nu stannar bussen och släpper på folk. Släpper på folk. Släpper...
Gustav Adolfs torg.
Nu stannar bussen vid Gustav Adolfs torg. Gustav var alkoholist. I mitten av bussen står en alkoholist.
Hallå, Lena. Vi försöker faktiskt prata med varann här.
Paret här framme försöker faktiskt prata. Försöker faktiskt. En gammal tant stiger på bussen. Stiger på bussen. Stiger på bussen. Tanten verkar ha någon form av hudexem. En form av hudexem. En form av hudexem. Hotar oss med stryk. En gubbe bak i bussen. Han hotar oss med stryk.
En gubbe bak i bussen. Slå Jesper med sin käpp. Slå Jesper. Jesper verkar ha gett gubben en stroke.
Gubben en stroke. Gubben en stroke.
Fan, hålla käften.
Okej, men då kan ni köra er buss själva då. Då är inte jag med längre. Så, så, nu bromsar jag bussen här så får ni gå hem. Varsågoda.
Ja, så går det.
Hej domstol presenterar våra riksdagsledamöter.
Tre.
Undrar vem vi ska prata om idag.
Igår så hakar ju slumpvalsgeneratorn upp sig, förhoppningsvis.
Ja, det var helt sjukt.
Det är det bättre idag.
Plats 139.
Valburga, Maria, Helene, nej. Elisabeth, Franciska, Habsburg, Douglas. Född
nej.
Från Habsburg, Lottringen, prinsessa av Ungern och ärkehertiginna av Österrike.
Det, ja, jag har hört den visan för. Jag fattar
det
inte.
Sjukt.
Hur det går till?
Det skulle ju komma servicetekniker och smörja den jäkla apparaten.
Och de var här förra veckan och sa igen. Att den funkade. Det är helt sjukt, ja. Idag så ska vi i alla fall lära känna den moderata riksdagsledamoten Valburga lite närmre. Vi vet ju redan att hon är en prinsessa av den habsburgska släkten. Alltså den släkt som har regerat i Centraleuropa i 700 år. Men idag så ska hon själv få vara med och prata.
Och här ska vi faktiskt säga att det verkligen är Valburga. För att ibland så gör vi någon sketch och så med någon dam från utbildningsradion som får spela Valburga. Men nu är hon faktiskt med. Ola har fångat henne i en riktig intervju.
Är det lokalradio eller varifrån ringer du mig?
Ja, det kommer gå i Riks. I Riksradio, P3 sen.
Okej.
Okay. Efter flera dagars försök har jag äntligen fått prinsessan Valburga på tråden. Hon är stressad för hon ska nämligen just flyga till Malta. Varför? Det förklarar hon här.
Ja, det är mycket enkelt. Jag är ordförande i OSSE-delegationen, i den parlamentariska delegationen till OSSE. Och vi har där höstmötet och då ska jag vara med under helgen.
Ja, ah, okej, okay, jag förstår. Ja, och där ljög jag lite under intervjun. Jag förstod inte alls vad hon sa. Men det är någon delegation som ska ha något möte nere på Malta tydligen. Men, nu till frågorna. Valburga, som ju ska representera det svenska folket, driver ju en linje att hon är som vilken vanlig människa som helst. Hur är det med det? Sen bor du på Ekenholms slott, va? I Sörmland.
Ja, det är en gård. Ja, det är ett stort hus på en gård, ja.
Men det, och det har egen flygplats också, om jag har förstått.
Det är så här att vi har en granne som har ett flygplan som landar ibland hos oss, ja.
Okej. Okay. Och vänta lite här. Vi måste bromsa här. Alltså Valburga svävar på begreppen. Vad sa hon att det var för byggnad?
Ja, det är en gård. Ja, det är ett stort hus på en gård, ja.
Hus, gård. Och vad sa hon sen? Är det en flygplats hon äger eller är det inte en flygplats?
Det är så här att vi har en granne som har ett flygplan som landar ibland hos oss, ja.
Nej, det är inte en flygplats. Utan det är bara en plats där grannen landar ibland med ett litet flygplan. Fast enligt Ekenholms slotts egen hemsida har de citat sin egen airport dit gästande flygplan är välkomna efter att ha kontaktat dem för tillstånd först. Slut citat. En del kanske reagerar då ju när de hör att en riksdagsledamot bor på en sån här stor gård då. Kan du förstå den reaktionen?
Man bor på olika ställen och jag menar jag har väldigt mycket tur som bor på ett så fantastiskt ställe på landet.
Mm.
Men det betyder ju inte att jag får inte engagera mig i det vad jag tror jag är bra på. Och det är ju politiken.
Mm. Ah, okej. Jag ljög lite där också. Jag fattar inte riktigt det svaret heller. Men det är klart, Valburga får ju bo precis var som helst. En annan sak hon gärna pratar om, både i intervjuer och i riksdagen och så, det är hur mycket hon kan förstå hur invandrarna, till exempel en arbetslös muslimsk kvinna i Haninge, har det här i Sverige. Varför? Jo, prinsessan Valburga är nämligen själv invandrare.
Jag menar, jag tror att jag har lätt att förstå hur de mesta har det, eftersom jag är väldigt intresserad i folk och jag älskar att prata med allihopa och ta till mig det de säger.
Mm.
Sen är det också säkert det att i och med att jag har ju, alltså största delen av mitt hittillsvarande liv har jag ju levt i andra länder än Sverige. Och det kanske också att man får lite annan perspektiv på sakerna och ting.
Vilka länder är det du har levt i?
Jag har ju levt i Tyskland, i Österrike. Sen har jag jobbat väldigt mycket i Strasbourg eftersom jag var 14 år assistent i Europaparlamentet.
Mm.
Och har alltså då på något sätt levt mellan Strasbourg och Brüssel.
Okej, Valburga har en invandrares perspektiv därför att hon har levt mellan Strasbourg och Bryssel samt att hon invandrade från ett tyskt slott till ett svenskt slott på 90-talet.
Kvar, är det lokalradio alltså, eller varifrån ringer du mig?
Ja, det kommer gå i Riks. I Riksradio P3 sen.
Okej.
Valburga har ju redan berättat för oss om sitt slott. Förlåt, gård eller hus. Hon har berättat om sin flygplats. Förlåt, det är ju bara ett ställe där grannen landar sitt plan ibland. Och hon har berättat om hennes tuffa år innan hon invandrade till Sverige. Ja, när hon satt i Europaparlamentet i Strasbourg alltså. Men om vi ska prata lite politik istället här då. 1973 grundade Valburga Pan Europa Jugend. En organisation vars stadgar kräver att man ska verka för bevarandet av kristendomen och de kristna värderingarna i Europa.
Nämligen att man följer vissa grundvärderingar och accepterar den politiska historien som Europa grundas på. Och sen är det också så att Pan-Europa har ju, det har du kanske sett på i vårt symbol, då finns det ju korset för kristendomen i centrum. Och det är helt enkelt så att historiskt var ju kristendomen det enande för Europa. Och därför har vi det fortfarande kvar i vårt symbol.
Så, nummer ett, kristendomens bevarande är viktigt. Nummer två, vidare har prinsessan Valburga redan hunnit lämna in en motion till riksdagen som kräver att den enmanna utredning om äktenskap mellan samkönande ska rivas upp. Risken enligt prinsessan Valburga är nämligen att utredningen skulle vara för partisk med fördel då till de homosexuella. Vad tycker du om att bögar vill gifta sig?
Ja, alltså det är någonting som man måste diskutera om. Det är mycket enkelt. Du ser att det är så här att jag menar, det är någonting som ska redas ut genom en utredning här i Sverige, och när utredningen kommer fram till någonting ska man prata om detta.
Ja, det ska redas ut, men vad tycker hon?
Alltså själv är det så för mig är det, känns det klart att leva i den livsformen som jag lever i, nämligen att vara gift med min man och ha barn.
Men din åsikt är att bögar inte ska gifta sig?
Ja, alltså det är, för mig känns det så, men det är ju inte så att jag skulle säga att när man kommer fram till någonting annat, då accepterar jag, eftersom jag är demokrat, accepterar jag en majoritet.
Ta det lugnt alla där ute. Valburga kommer acceptera de demokratiska besluten. Men handen på hjärtat, gör det nu så mycket om ett gäng homosexuella par i Sverige gifter sig egentligen?
Alltså, jag har sagt till dig att i och med att jag kommer från, i och med att jag är katolik och jag kommer från en kristen grundvärdering, är det för mig själv, men jag upprepar det, för mig är det här något otroligt viktigt.
Otroligt viktigt är ordet. Ja, okej, då är det väl bara att summera då. Valburga kommer från en politisk elitfamilj. Hon har dessutom en förmögenhet i släkten. Valburga verkar aktivt för att bevara de kristna värderingarna i Europa.
och Valburga arbetar aktivt för att hindra att bögar gifter sig. Så, den kristna högern är här för att stanna.
Hej domstol! Ifrågasätter religion.
Och idag har turen kommit till att ifrågasätta Jehovas vittnen, som alla människor uttalar det.
Utom de själva som heter Jehovas vittnen, säger de själva.
Då kanske jag kan börja, Jesper, med att dra mitt Jehovas vittnen skämt.
Jehovas vittnen.
Jehovas vittnen, okej. Okay. Ja. Här är det. Det blev inbrott i rikets sal, men de fångade aldrig tjuven, trots att det fanns 400 vittnen.
Bra, Valle, bra! Tänkte du ut den nu?
Nej, jag tänkte ut den i eftermiddags när jag satt och bajsade.
Okej. Okay. Hur som helst, det roliga med Jehovas vittnen...
Jehovas.
...är att de har fastnat för ett speciellt bibelord, vilket gör att de A, inte får ta emot blod, B, inte ger julklappar.
Mm. De är ungefär som alla andra människor, förutom just de här två grejerna. Inte får ge blod, förlåt, inte får ta blod, inte får ge julklappar.
Rikesvar, Mattias.
Ja, hejsan. Mitt namn är Liv Strömqvist. Har jag kommit till Jehovas vittnen?
Ja, det stämmer.
Ja, jag funderar lite grann på att gå med i Jehovas vittnen. Men jag har lite frågor som jag bara skulle vilja ställa.
Ja,
det,
ja, det går fint.
Jag funderar över det här med julklappar. Ni ger inte julklappar till varandra, eller hur?
Nej, det gör vi inte.
Men om någon som inte är Jehovas vittne ger en julklapp, får man ta emot den då?
Ja, då förklarar man ju vänligt hur det ligger till. Och,
ja. Alltså, om det är så att man till exempel har lånat en tröja av en kompis och så har man haft den ett tag.
Ja.
Men sen när man ska lämna tillbaka den så säger kompisen att den tröjan den kan du behålla. Men så råkar det vara på julafton. Vad gör man då?
Ja, men om man får den som en present. Det är väl inte fel.
Men det här med mat som inte innehåller blod. Ni äter inte heller mat som innehåller blod.
Nej, det och gör vi inte.
Om någon glömmer en blodkorv hemma hos en och man äter upp den och sen efteråt så inser man att det var på julafton, vad gör man då?
Du hör ju, du har mycket frågor. Skulle jag inte kunna få ringa dig sen?
Jag ska bara ställa en fråga till.
Jaha.
Carl Dyall, han är ju Jehovas vittne, eller hur?
Ja, det stämmer nog, ja.
Men om Carl Dyall är med i en musikal och de har en föreställning på julafton och sen om någon efter föreställningen kastar upp en present, får Carl Dyall ta med sig den presenten hem då?
Jag tycker det skulle du fråga honom.
Om någon kastar upp en blodkorv som present till Carl Dyall på julafton, ja, får han äta upp den då?
Nej.
Jehovas vittnen får göra vad vi vill. Vi får springa runt och skoja eller bara sitta still. Vi får resa till Egypten, till Paris och Vänersborg. Vi får uppträda som gycklare på gator och på torg. Vi får läsa Mark Lund Nesser, Jan Guillou och Arne Dahl. Vi får skicka brev till kungen på kuvert från rikets sal. Vi får äta kött från krabba, ifrån ko och ifrån svin. Vi får dricka kaffe, latte, mjölk med juice och maskrosvin. Vi får fånga fisk med nät och hov och trål och ekolod.
Men vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Vi får inte få blod.
Man får gröpa ur en ko och bygga sig ett bo. Man får använda en skogskatt som en sportig fritidssko. Att trä en fisk på penisen tycker vi är helt okej. Vill du basta med din chefer, ja då säger ingen nej. Man får träna upp ekorrar till galopp och till trav. Man får låtsas att Valburga Habsburg Douglas är en slav. Man får ringa på hos Kamprad när han har en vit period.
Men vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Vi får inte få blod.
Vi får göra allt som andra människor tänkas kan. Till exempel får vi smeta Shebas kattmat på varann. Vi får ta ett bad i remoulad och skrika syndaflod.
Men vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Vi får inte få blod.
Inte ens Carl Dyall.
Nej.
Välkommen till Jehovas vittnens riketssal i Askersund. Om du önskar komma i kontakt med oss ber vi dig att efter signalen tala om tidpunkten när du ringer, vad du heter och ditt telefonnummer. Så ska vi ta kontakt med dig så fort som möjligt.
Tja, det är Carl Dial. Jag hörde ni snacka skit om mig. Ni sa att jag käkar blodkorv. Det är fan inte sant. Jag har aldrig käkat blodkorv. Jag käkar ingenting med blod i. Det får man nämligen inte. Dessutom har jag vunnit breakdance-VM. Hej då, det är Carl Dial här.
Du lyssnar på Hej domstol.
Hej domstol, åtala fröken Ur. Vad ska man ha henne till, skriver Björn Frösön.
Björn. Hans signatur bestod nästan bara av bokstaven Ö. Björn Frösön.
Ja, det var några bokstäver till egentligen. Ja, om man ska vara petig.
Ja. Mm. Ska man vara väl.
Fröken Ur alltså, jag kan ju förstå själva tiden, att man vill veta vad klockan är. Ja. Det är inget konstigt med det. Det konstiga är ju att hon säger vilket år det är.
Ja, det vet man ju faktiskt för det mesta vad det är för år. Kanske om man har gömt sig undan den kinesiska maffian i ett rävgryt under en längre period. Man säger så här, man la sig där i slutet av november och så har man liksom inte riktigt koll ifall man har legat där en eller två månader. Nej, då kan man kanske ta koll på året.
Så. Nej, tiden kan gå både långsamt eller snabbt beroende på vad man har för sällskap.
Ja, just det. I rävgrytet så har du nog en räv som sällskap. Så ja, den vet du ju.
Eller klassikern då, om man har varit skeppsbruten på en flotte i Sydatlanten 1,5 år, går på grund utanför Gotska sanden, flyter i land, slocknar på stranden, då är det ju bara att ta upp mobilen och ringa fröken Ur.
Ja, precis, det är bra. Men om man inte har varit skeppsbruten på en flotte, men ändå då vill veta vad det är för år, vad måste man då göra för att inte göra bort sig? Jo, då måste du först riva sönder sina kläder.
Ja, för det mesta en vit skjorta och grå byxor.
Ja, och skaffa sig en rejäl solbränna. Hänga lite kelp ur mungipan och lite krabbor i håret. Och sen storma in på närlivset och fråga: vilket år är det? Säg mig bara vilket år det är!
Hej domstol,
det är faktiskt enda sättet
din
inte
förbannade rättighet.
Just det, där jag där tycker jag att vi inte är riktigt klara med det här fröken Ur. Snacket här. För att det kostar ju en hel del att ringa till fröken Ur.
Ja, det är möjligt att göra det.
Men Valle, vart kostar det ingenting att ringa?
Vet inte.
Till mig själv. Jag har ju flat rate.
Va?
Flat rate, Valle.
Flat rate.
Samma språk som flexifuel.
Flexifuel.
Så jag har spelat in en egen fröken Ur på min telefonsvarare som jag kan ringa till som är gratis. Kolla här. Det ska... Ola, kan du ringa hem till mig?
Är det den som krånglar nu igen?
Där kan vi gå.
16 45.
Så det är min telefonsvar. Har jag en... Fattar du väl?
Har du inte ens ett pip?
Jag hade inget pip just då.
16 46 och 0.
Ja, du klappar
istället. 2006. Ja. Så 16 46.
Ja, nu blir det...
Hallå?
Ja. Inte fel.
Ja, lite.
Inget felfritt system så, nej, men jag tycker ändå att det är ganska...
Dessutom är ju inte klockan 16.46 så att den går fel, din fröken Ur. Ja. Annars är det en jättebra grej tycker jag. Fast har du spelat in liksom tiden för ett helt dygn då, eller hur funkar det? Alltså har du spelat in så att om jag ringer nu så blir det typ så här 16.47 då, eller hur?
Funkar ju inte så på en telefonsvarare, Valle, det vet du.
Ja.
Den börjar ju om. Mm. Lever du en jävla drömvärld, eller?
Nej, då kan jag garantera att jag inte stått här i studion med dig. Så att med någon helt annan.
Valburga, eller?
Ja.
Hej, domstol. Chiquitikao, wow.